Podplay.
Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Hur är läget, Mattias Andersson?
Som en dröm.
Har du någon ny tv-serie som pågår?
Jag har sett Gentlemen.
Ja, den har poppat upp hos mig. Jag har inte sett den, för jag håller på med The Three Body Problem. Men,
Gentlemen är en väldigt annorlunda, kul och underhållande serie. Mm. Den gillar jag. Jag ska börja nu, vilket jag ser bollen, med den som heter Sugar.
Ja.
Ska också bli väldigt intressant.
Mm.
Så att jag har lite...
Jag tittar med min son just nu på... Han har upptäckt Comedians in Cars Getting Coffee med Jerry Seinfeld som åker runt. Ja, det är väldigt, ingen titel som är så bra beskrivande. Det är han och en annan komiker som åker runt.
Ja, men det har jag sett. Jag såg när han åkte med Eddie Murphy, va?
Ja, det kan han ha gjort. Ja. Det låter rimligt. Mm. Och då frågade jag min son så här igår, för att man får ju försöka få igång ett samtal med en 15-åring.
Mm.
Och då sa jag så här, om jag hade fixat, vi skulle åka liksom, du och jag in a car, getting coffee. Vad hade varit din drömbil? Och då tittade han upp lite snett till vänster och så tänkte han lite sån så här, en sån här korvförsäljningsbil. Sen tittade han mig, processa det om du kan. Och sen gick han in på sitt rum.
Korvförsäljningsbil?
Ja, men en sån här, men de står korv på taket som åker omkring och som en glassförsäljningsbil fast säljer korv.
Ja, vad roligt.
Jag tror han skulle säga så här... Fan, en Pontiac Firebird eller en Volvo P1800. Fast liksom, det kan han ju inte säga,
ni är
eller...
ju inget intresserade av bilar i en familj.
Ja, Andrea är ju. Hon är ju intresserad av bilar.
Ja, men inte så...
Hon är ju Formel 1-intresserad och hon är ju bilintresserad. Alltså, såhär, det är bara jag som är så ointresserad. Men att min son, och inte bara att han säger en sån här korvbil, utan också säger, processa det du om du kan. Och sen bara gör en mic drop på det och går. Det tycker jag.
Ja, det är bra.
Känns som min son.
Och du vet ju, min favoritserie, det är de som startar i mars. Och håller på en bit, lång bit in i hösten.
Är vi på
och
det är cirkusen liksom, nu eller?
Nu är vi på cirkusen. Mm. Så vi måste ju komma in och släppa in våran eminenta gäst. Så man får väl kalla Anna då för drottningen i Sverige av Formel 1. Får man säga så?
Det var väl den finaste beskrivningen jag någonsin har fått.
Oj då.
Ja, men då ska vi få oss att köra applåden då. Så varmt välkommen Anna Andersson. Vad kul att ha dig här.
Men tack så hemskt mycket för att vi kom hit.
Känner du att Formel 1 då, som vi ska prata om idag, att det har fått liksom, att det har blivit populärt? För det har ju kommit liksom Netflix-serien och det där, och väldigt många människor som plötsligt har blivit Formel 1-intresserade, upplever jag att det snackas. Det heter en Drive to Survive. Va?
Mm.
Så känner du att du sitter lite som jag är med Sagan om ringen? Så här, jag gillade det innan det var coolt. Liksom.
Nej, men jag tror att det finns en del som har kommit in via Drive to Survive, om man nu pratar tv-serier.
Mm.
Men sen finns det liksom ett djupt rotat svenskt Formel 1-intresse bland väldigt mycket människor som antingen var på Anderstorp under 1970-talet när det fanns ett GP i Sverige. Eller
vad är ett GP?
Grand Prix. Ett av de loppen som cirkusen består av.
Aha, okay.
På 1970-talet så kördes det faktiskt Formel 1 i Sverige under ett antal år fram till dess att Ronnie Peterson så tragiskt gick bort på Monza i en startkrasch. Och det är väldigt många människor som antingen var där. Ibland känns det som att det är... kanske var ett visst antal, inte vet jag, 50 000 människor där, men det är nog en 100 000 som hävdar
det
att de var där.
Liksom.
Ja, det är lite som den här konserten med Springsteen i konserthuset. Det är otroligt. Och de människorna, många av dem kanske var barn på 70-talet. De är födda på 60-talet och de har följt med Formel 1 under många år och haft det liksom, jag höll på att säga, latent liggandes i blodet under andra de år som kanske, framförallt Sverige, inte haft så mycket i Formel 1 att göra. Sen kom det en liten skjuts när Marcus Ericsson körde i Formel 1 mellan 2014 och 2018.
Mm.
Och under hans sista år så släpptes då Drive to Survive, som egentligen är en ren produkt av de nya amerikanska ägarna som klev in i Formel 1. Så det finns, ska jag säga, en ny del av Formel 1. men också plötsligt de som var med från början eller har det här i sitt blod och som nu äntligen får prata om det. Just och som det. Längtar, har längtat efter det.
För jag är ju helt ointresserad av Formel 1. Och Mattias, du är ju helt tokig. Men du måste ju vara det. Du var väl barn någon gång på 60-talet, så du måste varit med där.
Jag var på 60-talet, varför jag föddes. Jag minns exakt vad jag var. För mig är det ett sånt här moment. Anders Gärderud, när han sprang in i OS-guldet. Och,
76, sa jag.
Ja, 76. Och sen Ronny Pettersson. Och sen Christer Pettersson. Det var en helt annan. Men jag vissa moment, jag tänkte på Palmemordet. Alltså många så här vet, vad var,
var
du när
släkt,
det hände?
Va?
Vad sa du?
Ronny och Christer var inte släkt.
Nej, det, de nej. Hade inget med varandra att göra. Men jag stod i en liten tennisshop i en tennishall i Nyköping och tittade på tv när Ronny kraschade. Då var jag väldigt ung. Men, så att för mig har det där, sen har det kommit och gått under perioder, det måste jag erkänna, att det har varit mer eller mindre, men jag har alltid haft koll på hur det går.
Liksom. Men hur började det för dig? Vi måste ju höra din historia. Hur blev du Formel 1? Tokig. Eller du kanske inte är det. Du kanske bara är superproffsig och jobbat med detta i
nej, men det har
över 20 år.
Ja, det har jag gjort. Nej, men jag är ju sportfåne från början. Och är man sportfåne och tittar på Sportspegeln som man gjorde på 80-talet.
Ja.
Det var ju liksom veckans höjdpunkt, så var ju Sportspegeln. och då följde man ju framförallt Stefan Johansson, Alain Prost, Ayrton Senna, Niki Lauda, alltså stora stjärnor på den tiden. Man hade lite hums där. Och sen flyttade jag till Tyskland tillsammans med min man år 2001. Och där var ju då Michael Schumacher inte bara stor, han var gigantiskt. Och eftersom jag redan jobbade på Aftonbladet så kände jag att ja, men här kan jag ju göra någon nytta, fast jag inte bor i Stockholm längre och är på redaktionen. Så att Michael Schumacher gick liksom inte att undvika. Samtidigt fanns det någonting, eller finns det fortfarande någonting som heter DTM, en annan biltävlingskategori där då bland annat en svensk som heter Mattias Ekström körde, vilket var av svensk intresse, och den tidigare F1-världsmästaren Mika Häkkinen som är från Finland. Så att allt det här liksom bands ihop där någonstans, och ju mer jag tittar på det, ju mer man pratar med folk, ju mer intresserad blev jag, och sen vart jag iväg kastad till Monza och då fastnar jag.
Men vad är grejen då? Kan inte ni två förklara för mig, varför ska man titta på folk som åker runt och ja, åker bil?
Därför att det är hela cirkusen, vill jag påstå. För mig var det så här med min son som idag är 23, och när Drive to Survive kom, då jag vart ju helt, alltså jag tyckte det var så fantastiskt och så intressant, och jag kände att jag fick lära mig mycket som inte jag visste ändå. Och då sa jag till min son, det var då vi träffades i Belgien, då var ni 50 för övrigt. Då,
ja, jag har åkt ju med dig, eller mött upp dig där.
Ja, mötte upp dig när jag skulle på spa dagen efter.
Då gick, men den gick inte jag på.
Nej, det gjorde du inte. Men då sa jag till honom att om du tittar på den här serien så bjuder jag på en resa och biljetter till Formel 1. Och han, han var måttligt intresserad. Men han är också sportfåne, men där har det varit mest hockey. Men efter han hade, så här jag sa, du måste se alla avsnitt. Och gör det där, så åker vi på en bana eller på ett race. Och sen så
manipulation
du...
här.
Ja, jag vill se också hur, men han var ju också helt hooked alltså. Helt fast.
Men vad är det då? Kan inte du förklara för mig? Vad är det som blir man hooked på? Jag är inte ute för att sätta dit, jag försöker bara förstå.
Jag bara funderar vilken ända jag ska börja. Därför att det är så lätt att säga att Formel 1 är bilar som kör mot varandra. Men det är så otroligt mycket mer. Det är när du är på banan, så är det doften av bränt gummi. Det är doften av olja blandat med svett från människorna som jobbat, blandat med parfym och med grillad korv eller kött i en röra, ofta en varm sommardag. Det är teamkänsla, det är två förare i ett team. Den enda du kan tävla emot är den egentligen i ditt eget team. För det är den enda som har samma förutsättningar. Varje team bygger sin egen bil från ett helt vitt papper. Varje team består av upp till 800-900 människor som går ut i de här två bilarna och två förarna. Sen tävlar de alltså mot varandra, totalt 10 team, vid 24 tillfällen om året i 360 knyck. Och det är liksom inte bara föraren, utan det är allting runt omkring. För det är så mycket, det är historia, det är innovationer i det sättet som man plockar fram de här bilarna. Det är den mentala kampen att klara av den här fighten. Det är pengarna runt omkring den här mångmiljonindustrin. Det är showen, det är spänningen. Det är de här minuterna och sekunderna innan de här röda ljusen släcks och allting drar igång. Det är på något sätt hela den här cirkusen runt omkring när man börjar förstå vidden av att det är så mycket, mycket mer än bara bilar som kör varv på varv. För det kanske inte är så intressant. Men allt det runt omkring, det här med att Formel 1 har skapat de rattar vi har på våra bilar med knappar. Liksom. Ja, men det kommer ju från F1 från början. Hybridmotorerna, ja det kommer från F1. Vi har liksom de här otroliga fighterna med krascher där du kör på, alltså du kör på gränsen på vad som är fysiskt möjligt. Vi pratar om bilar som är som upp- och nervända flygplan i stort sett. Det är nästan vad tuffaste som mänskligheten kan hitta mot varandra i de här knivskarpa situationerna. Det är spännande, det är fascinerande. Och de människorna som på något sätt dedikerar sina liv, och då pratar jag inte bara om föraren utan även om strategen. När ska man byta däcken? När ska man se till att de kommer in i depån för att de ska komma ut på rätt ställe? Hur ska vi tänka? Alltså det är som ett strategiskt spel ut i fingertapparna. Och så massa pengar och politik på det.
Det här är ju så här, den här sekvensen ska jag plocka ut. Ditt brandtal här. För jag ska använda det här. Sen när någon frågar mig så här, varför tittar du på Formel 1? Mm. Då ska jag bara, vänta här nu. Så ska jag ha den här minuten här i. Ja, snyggt.
Men jag, för bra, för det jag får med mig är ju att en viktig faktor i alla fall är just det, nu heter ju din bok som har kommit Formel 1, Cirkus Formel 1 va? Och att just cirkus är, alltså spektaklet i sig är viktigt. Någon sa till mig så här, en konsert du måste gå och se, det är Rammstein när de kommer till Sverige nästa gång. Och då sa jag så här, ja, vad bra, för jag gillar deras musik. Så han, det spelar ingen roll, du behöver inte gilla dem överhuvudtaget, för det är bara en sån jävla cirkus. Det är värt det, även om du hatar musiken kommer du älska grejen, för det är så jävla fläskigt liksom. Och det är det jag hör, att det finns en fläskighet som kanske inte finns i innebandy eller i liksom fotboll i Sverige. Ja, kanske då, i finalen på alltså, i Malmö, men annars är det liksom...
Du har ju inga ribbstolar direkt i Formel 1 liksom. Det är inte den typen av... Nej, men det är något annat. Och sen är det på något sätt det här sättet som den här cirkusen då rör sig runt världen. Du har de här gamla banorna som har varit med sedan 1950 när det första F1-loppet kördes. De klassiska Spa som du nämnde, Monza, Silverstone som liksom alltid nästan har funnits med där. Och de har ju sin typ av publik, alltså flären i Monaco där du köper en flaska vatten för liksom 250 spänn. Men sen har du de här andra banorna liksom där folk, alltså de F1-banorna i Tyskland till exempel, nu har inte Tyskland ett F1-lopp längre, men där tältar ju folk i veckan. Du kan ju liksom inte gå fram för det är sån dimma av all grillning som pågår när du ska fram. För folk, de tältar och grillar sin fläskkotlett liksom innan de ska in till banan och dricker sin öl. Då är det liksom den folkfesten som är runt omkring. Till de här nya då, banorna i Arabiska halvön som vi kan säga. Där det är väldigt flärigt och tjusigt igen. Till Las Vegas som ju var ett jätte jippo, förutom att det var kul racing, så allting runt omkring. Så det är lite det tycker jag då som ger Formel 1 någonting extra.
Alltså... Det är väl också sen den här, jag tänkte på den här ingenjörskonsten. Jag vet ju att när det varit pandemi och sådär så vet jag att flera av stallen hjälpte till att utveckla respiratorer va? Och lyckades göra respiratorer som var mindre och mer effektfulla, eller så här, den här, känner du till den?
Absolut, Mercedes. Jag berättade faktiskt den storyn i morse på ett ställe.
Ja,
när jag pratade med folk om just Formel 1 och innovationer. Att de jobbade med sjukhusen i Storbritannien, för de fick ju inte jobba, de stängde ju alla fabrikerna F1. Och då använde man sina ingenjörskonst och sina innovationer till att arbeta med just respiratorer och andningshjälp helt enkelt. Så att det finns ju mycket sånt, och man kan titta på motorerna liksom, den innovationen, våra hybridmotorer vi använder, hybridmotorer i F1, och från och med 2026 så ska de dessutom köras med mer el och med fossilfritt bränsle. Så det där är ju också någonting som är viktigt för hela bilindustrin egentligen, utan de innovationerna som pågår där är ju sånt som sedan vi många år senare har hjälp av i våran pendling.
Men det får väl inte bara bli elva, det blir väl tråkigt.
Ursäkta?
Det får väl inte bara bli el, va?
Nej, det tycker jag inte.
Eller hur, man vill ju ha motor. Det är inte samma ljud längre när man är som, för det var ju, tyckte jag, var en stor upplevelse för ett antal år sedan. Men fortfarande så är det ju lika fullt.
Fast det har blivit bättre. När vi hade ett nytt regelverk 2014, och då var jag på det första loppet i Australien. Och jag vet att jag startade min krönika dagen efter med orden The Sound of Silence. För det var en sån himla skillnad, för det hördes ingenting. Mm. Sen har de tekniskt sett fixat till det där, så att numera så känns ju ljudet i kroppen.
Ja,
det var ju en annan sak, alltså för 20 år sedan. Alltså man fick ju, jag vet inte, hela kroppen kände Formel 1 på något sätt.
Men nu jag måste fråga om pengarna här då.
Ja.
Därför att ni säger så här, det är en miljardindustri. Och min bild, om vi backar till de här åren, liksom 70-talet, så det lilla jag fick, det var ju att det var ett sätt för bilmärken att visa upp att de hade bra bilar. Vi hade liksom Ferrari här och vi hade liksom sådana saker. Och att det liksom, det fanns ändå så här, om de vinner i år, då kommer det indikera att de säkert säljer mer personbilar, för att det är lite coolare att köra en sån bil. Men idag är det väl inte bilmärken bara som tävlar mot varandra, utan de här stallen är väl lite alla möjliga pengar och varumärken som står bakom, eller? Alltså, är jag fel ute där?
Det är lite snett faktiskt.
Ja.
För Ferrari är ju det teamet som har varit med sedan starten. Det är det enda teamet som har varit med alltid. Sen Formel 1 startade 1950, och det är Ferrari. Sen finns ju Mercedes som fabriksteam med. De var med i början. Sen så var det en stor olycka som gjorde att de drog tillbaks sin satsning på Formel 1 och motorsport överhuvudtaget. De kom tillbaks sen som motorleverantör till bland annat McLaren, innan de startat eget fabriksteam 2010. Och en av flera anledningar till att de startade sitt eget fabriksteam, det var att McLaren, som var ett racerbilsteam, själva ville göra sportvagnar, alltså sportbilar. Och då blev ju det en direkt konkurrent till Mercedes. Och det ville de ju inte vara med om. Plus att McLaren var inblandade i en spionskandal, en spionaffär med Ferrari, vilket kostade dem $100 miljoner, om jag nu minns helt rätt på den siffran, i böter den säsongen. Och det skulle ju Mercedes få vara med och betala också.
Mm.
Så där har du Mercedes. Sen vid sidan av det så är Audi på väg in. De ska ta över det teamet som nu heter Sauber 2026. Du har Alpine, som ju är Renaults sportbilsatsning. Man har döpt om det teamet.
Så det är sportbilar som är brand som liksom på något sätt öser in pengarna.
Ja, det är många där.
För hur får de tillbaka? Men
sen kan det ju vara sponsor som Haas-teamet, till exempel ett amerikanskt team ju, som gör verktyg och
det
sådana
är
saker.
Gene Haas som Gene äger Haas. Det teamet. Han gör verktyg. Sen har du Williams som är ett klassiskt gammalt F1-team från Frank Williams, men som idag ägs av amerikanska investerare. Men man kan ju se det som en investering. För att få vara med i Formel 1 är ett stängt mästerskap. Vem som helst får ju inte vara med. Mm. Och det är också ett mästerskap där deltagarna sätter reglerna. De måste vara överens om reglerna. Plus att Ferrari har en bonus som gör att de har ett veto i vissa regelfrågor. Och kan säga, nej men det där vill inte jag. Då blir det ingenting.
Mm.
Och för att vara med i Formel 1 så måste de då betala för att få köra Formel 1. Men samtidigt så
vet du vad det kostar ungefär?
Ja, vi pratar ju miljarder här.
Ja.
Och samtidigt som man då betalar för att vara med i Formel 1, och man måste betala för förarnas licenser och sådana saker, så är ju mästerskapet uppdelat i två. Det vill säga ett förarmästerskap, om en förare som är världsmästare, och ett konstruktörsmästerskap. För att få vara med i mästerskapet måste du konstruera din egen bil från ett vitt papper.
Mm.
Alltså från grunden. Du kan inte köpa någon annans bil och vara med och tävla.
Mm.
Det gör ju att alla bilarna är ju olika. Och i det här konstruktörsmästerskapet mellan teamen så får man poäng efter hur bilarna placerar sig. Och för varje placering du har i mästerskapet då, från 1 till 10, så får du tillbaks pengar. Så att det kan skilja 100 miljoner mellan varje placering. Och de där placeringarna och de pengarna sen kan ju vara avgörande i om ditt team överlever eller inte. För det kan skilja, som sagt, 100 miljoner kan skilja mellan en placering.
Mm.
Sen får man också då poäng och pengar ur en viss pott beroende på hur många år man har tävlat i Formel 1, hur många världsmästartitlar man har vunnit som konstruktör, och sen har man en specialbonus som man heter Ferrari. Så att det finns ju pengar att tjäna. Annars hade ju inte de här teamen varit med som Mercedes och Ferrari.
Jag vill också återgå till pengarna såklart. Men jag vill bara ställa en fråga för att jag själv undrar då. Just det här med märkena då, eller vi säger då Mercedes, som hade liksom 7 år, alltså helt outstanding, eller kanske 8 eller kanske 6, men flera då, där ju Lewis Hamilton lyckades vinna de flesta av dem. Det var väl han, finnen däremellan, som...
Tysken Nico Rosberg.
Ja, Nico, jag tänker ju på Keke Rosberg.
Såklart, bara. Pappa.
Ja, pappa, finne. Precis, Nico vann ju ett varv där. Men hur kommer det sig sen då att Mercedes då som ligger, och då var jag ganska trött på det. Alltså för mig var det lite så här, det var ännu mer roligt när Red Bull vann första, när det var den här sista racet i sista loppen där Max Verstappen lyckades gå om där, och det var diskussioner om reglerna där också då. Men då tyckte jag så här, åh vad skönt att det inte bara är Mercedes, för man vill ju ha så många bra, och nu i år så är det ju jättemycket roligare även om man ser en tydlig dominans av Red Bull. Men eftersom man börjar med ett vitt papper, hur kommer det sig att ett sånt då etablerat märke som Mercedes, som har jättestor superbudget och allting, hur kan man liksom tappa det så mycket ändå? För det känns som det ofta har gått i cykler. Alltså här, nu är det ett antal år med bara de här. Och sen, men någonstans bryts den där liksom, och så blir det några nya.
Ja, men Formel 1 har ju historiskt sett varit en tävling i innovation under vissa regler. Och när Mercedes dominerade från 2014, då kom en ny motor, en hybridmotor, där man för första gången förde in elen. Sen har ju hybridmotorer blivit vanligare hos oss också, men där klev den liksom igenom. Och det Mercedes lyckades med, som ingen annan lyckades med, det var att få till den här motorn. Det tog dem ungefär 2 år innan att bara jobba med motorn och sen skapa en bil som passade den motorn. Och sen så dominerade Mercedes, så sa man nej. Nu har vi sålt Formel 1 här. Formel 1 såldes från Bernie Ecclestone, som var den stora... Han ägde rättigheterna helt enkelt till Formel 1. Han såg till att bestämde var team, var racen skulle gå och i vilka banor, i vilka världsdelar. Han såg till att teamen fick pengar av arrangörerna. Han sålde tv-rättigheterna och gjorde sig en enorm hacka på detta. Sen skötte han väl inte alltid saker och ting efter reglerna, utan det var en hel del skattetveksamheter och så vidare. Han blev åtalad och till slut så sålde han Formel 1 till amerikanska ägare. Sålde rättigheterna. De heter Liberty Media och har en helt annan bakgrund. De kommer från amerikansk tv och sport bland annat. När de kom in så sa de att nej, men vi vill ju ha en tajtare fight här. Vi vill ha en tajtare racing. Det ska hända mer, det ska vara lättare att köra om. Så i den här förändringen så tog de också in en massa andra smarta F1-människor som hade varit med och vunnit med andra team. Ross Brawn, som hade vunnit med Ferrari under många år och vunnit med sitt eget team Brawn, plockade de in till organisationens sida och till F1:s sida. De skapade ett nytt regelverk. Det skulle ha införts 2021, men på grund av pandemin så sa man att vi skjuter på det till 2022. Och det som är lite intressant är att 2021 är det sista året med det förra regelverket. Och då äntligen det sista året med det regelverket, så får vi en jätte jämn kamp på knivspetsen hela vägen in. För Mercedes har ju någonstans utvecklat Max, men då har plötsligt efter flera år då, 7 år, så har de andra liksom kommit i kapp. Då får vi den kampen. Till året efter så kommer det ett nytt regelverk. Då ändrade man från det att man hämtade, ju downforce, som trycker ner bilarna i banan. Nu förklarar jag som en jättetydligt här, så jag hoppas att du inte tar illa vid det. Men bilarna i Formel 1 är ju som upp- och nervända flygplan. De trycks ner i banan.
Annars skulle de flyga iväg i de där hastigheterna. De måste hålla sig
ja,
nere.
Precis. Ett flygplan byggs ju för att det ska lyfta upp. Ja. En F1-bil byggs för att den ska dammsugas på banan. Mm. Och tidigare så tog man det sättet att dammsuga, trycka ner, de gjorde man med vingar. Men med de nya reglerna så sa de att nej, vi kör med ground effect istället. Och det betyder att man har kanaler i golvet under bilen för att förbättra då aerodynamiken så att bilen sugs ned på banan. Och det här var ju någonting då som Red Bull och deras designer Adrian Newey, De löste det perfekt. Kanske för att det var just ground effect som han studerade på 80-talet när han gjorde sin universitetsutbildning i Southampton. Så då studerade han de bitarna. Men de löste det perfekt. Mercedes, de hittade inte den lösningen. De förstod inte hur de skulle göra. Så när de skruvade ner sin bil så den skulle ligga så nära som möjligt på banan, så började den studsa istället. Ja. Så den skuttade ju som en sån här, ja, men känguru. Jag vet inte vad jag ska beskriva.
Det såg helt tumlare. Sjukt ut. Och det hade ju fler problem. Det var inte bara Mercedes egentligen.
Nästan alla andra team hade just de problemen. Och då är det den, så lång förklaring, men din fråga där, så är det ju det att när det här regelbytet kommer så blir det så tydligt att det handlar ju inte bara om pengar, utan det handlar om att hitta rätt lösning. För gör man fel någonstans i en process som kanske är 2 år, så är man körd på slutet.
Men då tänker jag då, åter tillbaka till den frågan som jag tänkte på med ekonomi då. Alltså talangerna, alltså förarna som kör. Lewis Hamilton är väl en av dem som har kunnat visa att han kanske inte var född rik eller hade en massa bra förutsättningar och sådär. Men hur det är idag, har, för vi kan se ett exempel, Lance Stroll till exempel, vars pappa då är en multimiljardär. Som äger egentligen,
det är inte de bästa förarna, det är de rikaste förarna som kör.
Nej, men fördomen skulle kunna vara det. Men då är min fråga, hur finns det en chans för en vanlig kille som går på go-kartbanan i Sverige eller någonstans, som inte har kontakter och inte har pengar, att nå Formel 1?
Ja, skulle jag vilja säga. Chansen finns och möjligheten finns. Men för att nå Formel 1 eller nå toppen av motorsport överhuvudtaget, för att, menar, ska du hålla på med fotboll eller ishockey, så kan du ju bli proffs i vilken land som helst. Du kan ju till och med bli proffs i Sverige. Det går ju.
Svårt att bli i Uganda om man spelar hockey kanske.
Ja, det kanske är lite svårt. Och det kan också vara...
Poängen
är liksom att det finns många ligor. Du kan spela Champions League i fotboll i väldigt många olika länder. Och en fotbollsklubb har typ 36 platser i sin... Just det. Klubb liksom. Formel 1 är 20 stycken i hela världen. Mm. 20 stycken i hela världen. Så litet är det nålsögat. Sen har du då IndyCar som är amerikansk formelbils racing som ligger i närheten. Superformula i Japan. Ja, där finns det lite fler platser. Men det är ändå väldigt, 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 väldigt få. Så för att ta dig hela vägen dit som tjej eller som kille, så måste du ju var som en vd i ditt eget företag. För det räcker ju inte alltid att ha pengarna. Utan du måste kunna klara av att köra bilen. Du måste klara av att hitta sponsorer som vill betala för att du ska ha råd att köpa en ny go-kart eller vad det nu behöver. Du ska kunna åka på dina resor. Du måste ha någon som kan meka med bilen, annars får du lära dig själv. Du måste kunna prata med dem som mekar och talar om att ja, men jag känner att bilen går så där i den där kurvan, och hur kan vi göra för att jag ska bli snabbare i den där kurvan, eller balansen ligger fel eller vad det nu kan vara. Det måste du klara av. Sen måste du ha ett sånt pannben så du klarar av den som du kör i samma team med, som är den enda som har samma material, och slå den personen utan att bli pressad och stressad och inte palla helt enkelt. Och du måste dessutom klara av allt snacket som ska skötas med sponsorer. Du måste ju sälja in dig själv, både till sponsor och till team och till allt.
Så då kan man säga att du underlättar det ganska mycket om man har en väldigt framgångsrik, om man har kanske pengar, om man har...
Men skadar inte det sporten då, att man inte tänker att när det är premiär, fan, här står de 20 bästa i världen, utan här står 20 av de kanske 1000 bästa, men det råkar vara de som hade papper med mest pengar. Alltså det finns ju ändå en kritik där att ja, men han är ju bara med för att... Det är inget konstigt att han inte vinner, för han är inte tillräckligt bra. Han har bara mycket pengar. Alltså, det måste väl ändå vara skadligt för sporten. För så känner man inte i fotbolls... I VM-finalen i fotboll tänker man inte, den där Zlatan har köpt sin plats. Liksom. Det är ju ingen som skulle påstå.
Nej, fast
men här
gång,
är ju ändå den frågan.
Fast någon levande. Gång så ställer du ju frågan till Neymar. Varför är han kvar? Han ligger ju bara gnäller och han har ett jäkla bra skokontrakt med Nike. Är han verkligen bäst? Hur länge ska Messi spela? Är han fortfarande bäst eller sitter han kvar på gamla meriter? Spelar inte Zlatan lite för länge i landslaget? Alltså det finns ju
men
olika...
Men du tycker inte att den kritiken mot Formel 1 skulle vara berättigad, att det var mer pengarna som styr där än vad det är i andra idrotter?
Jag tycker inte att det är mer pengarna som styr.
För tycker du inte? Nej.
Nej, för att i många idrotter idag så styr pengarna väldigt mycket. Det ser man ju bara på alla de här akademier som finns för småbarn, småungar inom fotboll, det kostar pengar. Folk lägger ju jättesummor, tiotusentals kronor på för att deras barn ska spela i en akademi istället för det bylaget man har spelat i från början liksom, för att de ska nå någonstans. Så att, men här handlar det om mycket större pengar. Sen i fallet Lance Stroll så är det ju så att hans pappa är ju så otroligt rik och har ju gjort den satsningen. Ja, fine, det kanske vi får köpa. Men det finns ju andra som har tagit sig hela vägen långt utan de pengarna. Exempelvis i Ferraris akademi, som de också har såklart, finns det en svensk kille som heter Dino Beganovic. Han kommer från Linköping. Hans föräldrar har inga jättepengar. Han har via sin talang, sin kunskap, sin dedikering och ambition tagit sig där han idag är en av lite mindre än 10 förare som så småningom kan ha chansen att köra för Ferrari. Nu kör han på det första steget som heter Formel 3, sen kommer Formel 2, sen kommer Formel 1. Det finns ju ingen garanterad plats någonstans, men han är ju inte där för att hans föräldrar har betalt. Han är där för att han är en otroligt duktig förare. Marcus Ericsson tog sig till Formel 1. Jag tror att hans pappa är målare från Kumla.
Han är ett väldigt trevlig kille som jag har förmånen att träffa.
Yeah.
Målaren eller?
Båda och.
Båda och faktiskt.
Ja, han hyllades i Kumla, då var jag där efter att han hade vunnit, det var förra året, efter att han hade för 2 år sedan vunnit Indy 500.
Får jag börja?
Ja, börja då. Jag har så mycket frågor. Jag vet. Kan inte vi sätta oss och ta en fika?
Jo, det kan ni göra sen. Jag kör. Nu kommer en liten invändning här.
Ja, varsågod.
Om det är så att man är en clown som jobbar med att bli skjuten ur en kanon. Mm. Och sen när man har gjort det i 15 år så blir det fel på den här kanonen så att man dör. Då skulle man säga så här, ja, jobbar man blir skjuten ur en kanon, då är det klart, det finns ju bara ett sätt det kan sluta. Någon gång lär man väl dö av det. Man lär väl knappast bli pensionär på det. Är det inte lite så med Formel 1 att det är en tävling i att ligga på gränsen till att köra ihjäl sig precis hela tiden, och att alltså finns det inget problematiskt i att det finns något dödsfraktande i det? Jag kan tycka att det är så här, ja, den som har minst respekt för att dö liksom verkar vara den som vågar köra om där. Känner du igen problemställningen eller? Nej?
Jo, det gör jag, och det är lite kul för att jag, det är flera år sedan nu, eller ett par år sedan, som jag pratade med en man som heter Reine Wisell som var svensk F1-förare. Och vi hade ett långt samtal. Han satt i Thailand i sitt hus där utanför någon sån här terrass av något slag. Han hade en massa kycklingar och tuppar i bakgrunden. Och så frågade jag honom just de här sakerna. För att när han körde så var hans eget uttryck att förarna dog som flugor runt omkring mig. Mm. Och då frågade jag ju honom, varför i hela friden kör man? Jo, menar han på då att man tänker på att det händer inte mig. Men samtidigt så vet man ju att det kan hända. Och han berättade då för mig hur han liksom försökte att träna på att krascha rätt. För att han skulle ha så god möjlighet som möjligt att klara sig. Och i min bok så berättar jag också om en annan intervju med Mario Andretti, som ju är en av USAs absolut främsta racerförare genom tiderna. Han har vunnit både VM i Formel 1, Indy 500 och hur mycket som saker till. Och han sa ungefär samma sak, att man kör och man vet att det kan hända, men man är så inställd på sitt jobb, det man ska göra, så man är medveten om det, men man hanterar det genom att vara beredd när det händer. Och han berättar bland annat där om att han vid något tillfälle när han kör och kraschar på en sån här ovalbana drar upp sina ben. Och sen efteråt säger att det är tur att jag är så kort. För hade jag haft längre ben så vet jag inte hur det hade gått för mina fötter. Så den här risken fanns ju med.
Nu, men för de som tittar är det...
Men man kan ju säga nu då, måste vi bara lägga till så är det så att nu har ju bilarna utvecklats något enormt med olika säkerhetsgrejer och sådana saker, så nu är det ju, om man jämför risken när Reiner körde eller när Ronnie Peterson körde kontra idag, så är det ju enorm skillnad.
Ja, men det är det. Det är 10 år sedan någon dog i samband med ett Formel 1-lopp. Det var Jules Bianchi, det var 2015 som han gick bort, han kraschade 2014, och dessförinnan var det Ayrton Senna, och det var 1994. Så att sen dess har ju Formel 1-sporten blivit mycket, mycket säkrare.
Och på tal om innovation, hur de har lyckats göra, och de har startat den här halon som går längst, som går framför föraren, som inte fanns tidigare, som ju gör, alltså, det är också ett sätt, på tal om att utveckla bilar, hur man också lär sig med att göra säkrare bilar liksom, generellt.
Jo, men absolut. Så att idag skulle jag säga att det finns inte något dödsförakt bland de här förarna som körde. Jag skulle säga att de känner sig säkra. Så tittar man på, hela cockpit är ju byggd som en, det är ju en del. Man testar ju den och krocktestar den otroligt mycket innan de ens får lov att använda den. Den är byggd med lager på lager av kolfiber för att den ska vara så lätt och så säker som möjligt. Och man kan ju se nu hur de ja, men smäller, så tänker man, herregud. Men någonstans så har man ju invaggats i någon förhoppning att de kliver ju ur. Liksom, för så säkert är det. Så dödsfrakt skulle jag inte säga. Men däremot spänningen att ligga på gränsen. Och du och jag, när vi tittar, vi vet ju att vi hade ju aldrig klarat av det där. Inte närheten.
Men när får vi se nästa kvinna i Formel 1 då?
Ja, det är ju en otroligt bra fråga som det faktiskt inte finns något vettigt svar på. Det är ju ingen kvinna som har tävlat i Formel 1 sedan i mitten av 1970-talet. I 90-talet så var det några som försökte. Men problematiken är att det är svårt för killar att ta sig dit. Vi pratar ju om 20 platser för damer och herrar. Mm. Så är det ju ännu svårare för tjejer, därför att Formel 1 är ju precis som annan motorsport och även som ridsport och segling. Det är ju en idrott där tjejer och killar möter varandra. Och som jag sa, att man måste ha den här ekonomin, man måste ha alla de här andra sakerna för att ta sig framåt. Och då gäller det ju att man inte bara är bra, man måste ju vara otroligt bra för att klara sig, oavsett
kan,
om man
kan
är
det vara fysiken, för jag är kompis med Malin Bajard och jag är så fascinerad över henne, att där handlar det ju väldigt mycket om vilken häst man har, självklart. Och där, det är ju liksom, utan en bra häst så är det omöjligt, och det är väl lite samma sak i Formel 1 också, såklart. Men där är det ju så himla fascinerande att tjejer tycks, alltså det är klart att det är fysiskt krävande, men inte på samma sätt som i andra sporter, som i, vad ska jag säga, 10-kamp. Det skulle vara omöjligt för en tjej, för man är byggd rent fysiskt annorlunda. Men vill du säga att i Formel 1 så krävs det mer fysik än i till exempel ridsport?
Nej, det tror jag inte. Jag tror egentligen, med tanke på att hur många män som kör, hur små de är. Jag känner mig ju jättelång när jag är på Formel 1.
Yuki Tsunoda, han är ju lång han. Är, säger, ja,
ja, han är 1,60.
Ja.
Felipe Massa var inte 1,60. Alltså de flesta förare är ju, alltså de här man ser, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, de är 1,75 max. Och väger,
men det kräver en jädra fysik.
70 kilo, ja.
Och hålla emot i...
Absolut.
Ja.
Men det är inte där det sitter.
Jag tror
du?
Inte Nej. Att det är där det sitter. Titta på Danica Patrick, som var fantastiskt duktig i IndyCar, den enda kvinnan som har vunnit ett lopp i IndyCar. Hon är inte speciellt stor heller, men otroligt duktig. Jag tror att det mer handlar om den stöttning och uppbackning, och sen ska man hitta rätt person också. Du ska ju ha alla de här andra grejerna.
Det hade varit väldigt bra för sporten, tycker jag. Det hade varit så jädra roligt.
Ja, det finns ju någonting som heter We Series nu, där Formel 1 gör en... Nej, det heter den inte. Den heter F1 Akademi. Den hette We Series förra året. Nu heter den F1 Akademi, där varje team då stöttar en ung kvinnlig förare. Och det finns vissa... Det finns en väldigt spännande svensk tjej som heter Alexia Danielsson, som är 14-15 år, som vi får följa.
Kan det vara
följa.
Magnus Danielssons dotter möjligen?
Nej, Alex Danielsson.
Alex Danielsson menar jag. Ja, var det ord. Han gick ju för F1 en gång i tiden.
Det gjorde
hans
han.
Bror heter Magnus Danielsson.
Nej, men det är hans dotter, Alexia Danielsson. Där kanske vi kan få se någonting framöver. Men det är en lång, 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 lång väg att vandra. Det finns många ställen att falla på vägen.
Ja, det hade varit väldigt kul. Ja, men det är så fascinerande, måste jag säga.
Ja, men det är ingen tvekan om att detta är verkligen en cirkus, som du säger. Och boken, kan du inte berätta lite grann? Vem är boken till för? Vad kommer jag få när jag läser den? Om du lyckas värva mig, som ju är, som du hör, inte automatvärmad på Formel 1-frågan.
Nej, inte riktigt va? Nej, men vad du får faktiskt en inblick in i depån. In i garaget och in bakom visiret. För att jag... har väl försökt, i den här boken så har jag ju samlat mycket av det material som jag har haft under de här 20 åren, och jag har tagit med mig intervjuer. Jag har intervjuat 15 världsmästare i Formel 1. De har jag tagit med mig in för att försöka ge en bild av vem är Fernando Alonso? Var kommer han ifrån? Han är över 40 år, han kör fortfarande Formel 1. Varför? Max Verstappen, han körde F1 innan han ens hade körkort. Vad är det för kille egentligen? Ett team som Ferrari, vad bygger myten på? Vad är det som gör att Ferrari är ett sånt fenomen? Red Bull, läskblask.
Är du insåld eller?
Alltså jag känner direkt att den här boken är precis vad jag behöver för att kunna liksom puttas över gränsen. Och det skulle vara en sån gåva till min fru. Mm. Och till min svärfar, om jag klarade att sitta bredvid när det här pågår när man är nere på sommaren. Så jag är såld. Jag tänker att det är det här jag behöver. Jag behöver komma från ett annat håll.
Cirkus Formel 1. Anna. Och de finns där böcker finns, eller hur?
Det finns precis där böcker och där ljudböcker finns. Första gången i mitt liv.
Man kunde ladda ner den också.
Ja, första gången i mitt liv har jag läst in en bok.
Hur var det?
Jätteläskigt.
Jag har gjort det, de värsta dagarna i mitt liv. Jag var helt slut. Så jobbigt att läsa. Men du tyckte inte det var jobbigt?
Jag tyckte det var jättejobbigt. Jag tyckte det var jättesvårt. För att när jag har skrivit boken så har jag tänkt att det här ska vara till antingen någon som har följt F1 väldigt, väldigt länge men som inte har haft möjlighet att komma med in i depån, som kanske vill veta mer om hur bygger man en Formel 1-bana? Vad måste man tänka på, exempelvis? Eller någon som har tittat på Drive to Survive och behöver lite mer ha koll för att komma in. Eller någon som du då kanske, som behöver veta människorna, för det är människorna som har fascinerat mig. Men inte 17 har jag skrivit den för jag ska läsa den högt.
Nej.
Det tänker man ju på när man inser att man har skrivit tre ord med S efter varandra. Hur gick det att läsa liksom?
Men du, jag måste bara slutligen då. Vilka tre förare tycker du är, alltså vi kan säga historiskt, men vi kan också säga nu då. Vilka är du mest imponerad av? Alltså vilka kör bäst?
Hall of Fame, är det där?
Ja, men i min Hall of Fame så finns alltid Niki Lauda. Tre VM-titlar, men framförallt en fruktansvärd krasch på Nürburgring. Där han överlevde trots att han satt väldigt, väldigt länge i brinnande bil.
Han såg inte rolig ut, jag tror att han såg ut som Robert Englunds karaktär, Freddy Krueger.
Jag vet precis faktiskt. Och på min afterski-lista finns det en låt om Niki Lauda.
Ja.
Det är motor från Niki Lauda.
kan vi lägga in några takter av här på slutet?
Ja, det är motor från Niki Lauda.
Så han får vara med?
Han får definitivt vara med. Sen Michael Schumacher. För det sättet som de byggde upp Ferrari under inledningen av 2000-talet. För hans ambition och dedikering. Han tillbringade ju timmar på en testbana mellan racen. För att utveckla sig.
Och det var han som är anledningen till att jag har ryggskydd när jag åker slalom, va?
Precis.
Ja, det är nog.
Precis, fast han slog i huvudet.
Jag tänkte säga hjälmen nog är den största.
Ja, men det hade jag redan. Ja, men nu har jag ryggskydd också.
Ja, jag har inte vågat åka skidor sen dess. Och sen den tredje, den är ju svår.
Men vilka som kör idag då? Vi säger så.
De som kör idag. Jag är otroligt svag för Fernando Alonso. Det måste jag säga ändå. Han debuterade i Formel 1 2001. Jag har följt honom och jag har träffat honom ett antal gånger. Det har varit otroligt spännande att få se hans utveckling från en ung kille, gladeligen svarandes på frågor, till en politiker med en hel rävfarm bakom varje öra. Man kan till och med höra de här rävarna sticker ut när han pratar med sitt team på radion. Så att det är nog så.
Ja, coolt. Ja. Anna, tack så mycket för att du kom hit. Fascinerande att få dyka ner i en cirkus.
Vi var ju delade, du och jag, när vi så här, för jag
när vi fick den här idén
att få Anna och
att
du,
få Anna, då var det som att om jag har någon annan en åsikt än att det är klart vi åker, då hade du sagt upp, då hade jag försvunnit från julkortslistan, så det var ingen tvekan.
Men vi kan inte alltid prata amorteringskrav, räntor och fonder och sånt, så att det var väl härligt.
Du kanske kan komma tillbaka och prata amorteringskrav med oss någon annan vecka.
Ja, där tar du slut kan jag säga.
Tack så mycket Anna.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Podplay, en del av Power Media.